Hej och välkommen till Värnamo Församlings nära radioprogrammet Bibeltimman med bibelförklaringar. Vi läser ur andra Korinthierbrevet och det är Håkan Sundliden som leder detta och det är del 21.
Ja, då är vi samlade igen för att fördjupa oss här i andra Korinthierbrevets nionde kapitel. Jag tror vi ska göra färdigt det nionde kapitlet idag och kanske hinna med någonting av övergången till kapitel 10 också. Vi får se hur långt vi hinner. Vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi får vara samlade i ditt namn. Att vi får räkna med din närvaro. Herre, det går över vår fattningsförmåga att varje gång som vi vänder oss till dig så är du redan där. Herre, vi är så tacksamma för att du är hos oss varje dag, alla dagar, in till tidens ände. Att vi får ägna den här stunden åt att lyssna efter din röst. Herre, vi ber att du ska tala till oss genom ditt ord och göra ordet verksamt, levande och klart för oss genom din heliga ande. Tack för att ditt ord och din ande går samman. Herre, vi öppnar våra hjärtan för din närvaro och vi ber att du leder oss och ger oss de rätta orden. Här öppnar du våra sinnen. Herre, vi vill lägga vardagens brus och besvär åt sidan för en stund. Och bara vara inför ditt ansikte. Tack Herre att vi får den här nådastunden. Amen. Då har jag skrivit att vi är i kapitel 9. Vers 6 till och med 10 hade vi läst. Vi var inte riktigt färdiga där. Kanske jag ska säga det då inledningsvis att vi håller alltså på med kapitel 8 och 9, det är som en enhet. Och det handlar om insamlingen till de heliga, till de fattiga i Jerusalem. Och Paulus har då tidigare, jag säger bara så, vi går inte igenom det igen, men han har alltså varit åtminstone 7 teologiska, tunga teologiska motiv till den här insamlingen. Så han har verkligen motiverat den. Och då kommer ni ihåg att det handlar inte bara om pengar utan det handlar om relationen till dem i Jerusalem. Det handlar om att det var den yttersta tiden och hedningarnas skatter skulle i profetisk mening bäras fram till församlingen i Jerusalem. Så han hade flera stycken olika motiv, åtminstone 7 stycken olika. Jag vill minnas att det till och med var 8. Och sen så kom vi så långt så att vi kom till kapitel 9. Så vi är inte färdiga med de här 2 kapitlen ännu. Och där i kapitel 9 i vers 6 så ger han oss ett ordstäv kan man säga. Som var känt i antiken vid den här tiden och som också fanns i gamla testamentet eller i skriften. Men det är inte någonting som är specifikt kristet. Detta där det står i vers 6. Den som sår sparsamt ska skörda sparsamt och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Utan det var en sån där allmän utsaga som kunde användas på lite olika sätt. Vi repeterade det som jag hade gått igenom i Galaterbrevet där det handlar om vad man sår. Det man sår, det är det man får skörda. Om man sår i anden så får man skörda evigt liv. Det fanns ju de som kanske tvivlade på det och det kan vara sådana som tvivlar på det idag också. Kommer jag verkligen att uppstå? Kommer jag att bli delaktig av saligheten? Då säger Paulus, den som sår i anden, den som har gemenskap med Gud genom Jesus Kristus kan också vara säker på att få skörda saligheten. Därför det man sår, det får man också tillbaka. Så det var hans poäng i Galaterbrevet. Och självklart då så säger han att vi ska undvika att så i vårt köttsåker. Alltså det är ett annat sätt att säga som man säger i andra brev, det är att vi ska inte synda. Därför syndens lön är döden. Alltså det är inte det att han moraliserar utan det är att han vill oss väl. Ni ska inte göra sånt för det blir inget bra resultat. Utan vandra i anden och så i anden och ha er livsinriktning mot evangeliet. Och det får vi tro att vi har dygnet runt. För vår vår position är ju så att säga att vi är intagna i Jesus Kristus. Så det handlar inte om att man ibland väljer anden och ibland väljer köttet, ibland gör man rätt och ibland gör man fel. Det är moralism. Utan det handlar om att vi är kristna. Vi lever i gemenskap med Gud i Jesus Kristus och vi har en livsinriktning där vi vill i vår ofullkomlighet, med våra brister, också med våra överträdelser, så vi vill vara vända mot honom. Och eftersom det är på det sättet och han är vår Herre och frälsare, så kommer vi också att få del av saligheten här i tiden och i evigheten. Det är så han använder det här ordspråket i Galaterbrevet. Men här i andra Korintherbrevet så använder han det på ett annat sätt. Där talar han om att det talar mer om hur mycket man så att de ska vara generösa helt enkelt. Att du är ett generöst hjärta. Det ska inte vara motvilligt eller påtvingat det här givandet. Utan det ska vara på samma sätt som Gud är generös och ger fritt och förintet, så ska vi också vara sådana. Och så försöker han uppmuntra till det. Sen är det ju som så att i vår tid, och det är så typiskt, det är inte bara för att vi är i västerlandet och för att det är vår tid, utan det här ha-begäret som är så utbrett ibland oss, det har ju gjort att man har missförstått det ordet och använt det som att om jag gör så här, då kommer jag få tillbaka 30-falt och 60-falt och 100-falt. Och så, det är ju aldrig, så använder ju Paulus aldrig ordet, utan det bygger på ett missförstånd. Alltså om jag ger 100 kronor, då kommer jag få 3000 tillbaka eller 6000 tillbaka. Och det är därför som jag ger 100 kronor. Men det är alltså typiskt för vår tid att använda det på det sättet. Så har inte Paulus använt det. Därför så, om man ska knyta an eller fortsätta på det som jag sa här nu med det västerländska missförståndet, så handlar det ju då om motivet. Alltså motivet, Guds motiv är ju ren kärlek när han ger sin älskade son. Och på samma sätt när vi är delaktiga utav evangeliet och vi delar med oss utav vårt goda, så är det ju utav ren kärlek. Eller skulle vara utav ren kärlek. Det är ju våran gudstjänst att bära fram det här offret. Och det gör vi frivilligt. Det var tre stycken saker som han sa då när det gäller det här givandet. Eller tre uppmaningar, och det har du då i fortsättningen, för vers 7, 8, 9 och 10. Där kommer då utläggningen, kan man säga, utöver det här ordspråket. Och det första är att han riktar sig till givaren i vers 7. Och det talade vi egentligen om förra gången vi slutade där, vill jag minnas. Nämligen att man ska ge vad man har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång. Så det har med hjärtat och det har med min tro att göra. Det har med att göra med min generositet. Min tacksamhet till Gud. Det är det som är vägledande. Det är det som är motivet. Och då, eftersom det finns hos varje kristen. Ja, men när vi som kristna har vi ju fått del utav Guds väldiga nåd. Och vi kan naturligtvis inte begripa den helt och fullt. Men det är ju utifrån den som vi vår tacksamhet ger vidare. Och på så sätt så kanske vi ger mer eller mindre. Men Paulus tycker att vi ska vara väldigt generösa där. Men det måste ändå fortfarande komma, om inte spontant så i alla fall från den egna viljan. Det är viktigt. Så att inte någon annan tvingar oss att bete oss på ett visst sätt. För att det kristna livet, det är inte grundat på hur vi beter oss. Utan det är grundat på vår relation till Gud genom Kristus. Och sedan så talar han också om, och det är väl det som vi ska komma till nu då. Han talar om Guds givande. Och då kan du läsa i vers 8. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Och här såg jag i Bibel 2000, så står det inte att Gud har makt att låta all nåd överflöda, utan det står att han har makt att låta allt gott överflöda. Men det är egentligen bara en variant. Det står charis på grekiska. Nåd kanske är det första översättningen, men andemeningen är ju allt gott. Så det spelar inte så stor roll vilken översättning du har i det fallet. Däremot tror jag att det har betydelse att man inte missförstår den här versen eller läser det på ett hedonistiskt sätt, alltså på att man ska tjäna själv. Att man inte bara läser det sista. Att man under alla förhållanden har nog av allting, utan att man förstår att det Paulus säger här, det är att han säger att Gud har makt att göra detta. Det är ju hans poäng. Meningen börjar på det sättet, det viktigaste först. Gud har makt att, och så kommer alla de här sakerna. Ni ser att nyckelordet här, det är ju allt. Det står Gud har makt att låta all nåd överflöda, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till alla eller varje gott verk. Så det är betoning. Men det är en betoning på Guds generositet, en betoning på Guds makt och vad Gud kan och vad Gud vill. Det är alltså så att Gud förser oss med allt det vi behöver. Och här måste vi göra en distinktion. Det är alltså inte så, jag vet ju hur vi människor kan be och frestas till att bedja, och kanske i oförstånd, eller, men vi ber liksom att vi ska få saker och ting. Och det är alltså inte så att Gud ger oss allt vad vi vill, utan han ger oss allt vad vi behöver. Vi kommer aldrig att lida nöd, därför att han svarar emot det som finns i våra hjärtan. Det kan ju vara så att jag är urfattig, huset brinner ner, jag förlorar allting. Och ändå skulle jag i den situationen kunna säga att Gud ger mig av all nåd i ett överflödande rikt mått. Därför att det har med hjärtat att göra. Det sitter inte i huset eller i ägodelarna, utan det sitter i hjärtat. Och Gud ger oss tillgång till syndernas förlåtelse och evigt liv och salighet och allt vad du vill, va, i ditt hjärta. Under alla förhållanden så finns allt det vi behöver. Det är andemeningen. Sådan är Gud i relation till dig och mig. Jag tänker också på bönen som Jesus lärde oss att be. Han lärde oss att be i den nya översättningen då. Ge oss det bröd vi behöver. Så låter det. Det är en lite svår översättning. Det därför blir olika översättningar. Därför det grekiska ordvändningen där går inte att översätta till svenska. Skulle man översätta det ordagrant till svenska så skulle det bli ungefär som att ge oss brödet för morgondagen idag. Ungefär så skulle det låta. Alltså tanken är det att vi ska vara trygga inför morgondagen, att Gud förser också imorgon. Och det, därför så kan jag vara trygg i mitt hjärta idag. Han ger mig det bröd jag behöver. Och det är ju en viss skillnad, som sagt, emot att tro att man ska få allting man ber om. För så är det inte. Man kan få mycket av det man ber om, men inte allting. Titta i Matteus evangeliet, kapitel 10. Där talar Jesus åt det här hållet. Men då så säger han i vers 7, nu ska ni se sammanhanget. Och där ni går fram skall ni predika. Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Alltså, bota sjuka, uppväck döda, det här kan ju inte vi göra, sådana saker. Men det står här, det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Alltså, Gud måste ge oss, förse oss med det vi behöver för att kunna göra vissa saker. Det gäller naturligtvis om vi ska bota sjuka. Så är det ju ingen av oss som kan bota sjuka så där i egen kraft. Men Gud kan ge dig helbrägdagörelsens gåva i en viss tillfälle. Och så kan du be för en sjuk och så blir den sjuke frisk. Du har tagit emot det och förmedlat det vidare. Fritt och förintet. Men det var Guds Det var Gud som gav och det var Gud som ska ära. Och så kan det fungera. Det är ganska uppenbart när man läser sånt här som det står i Matteus 10. Men kanske inte lika uppenbart när vi använder oss av det här ordspråket. Den som sår han ska få skörda. Eller att vi ska så rikligt. För vi kan inte så, det kommer vi se när vi kommer vidare här i andra Korintherbrevet. Så ska vi se att vi kan inte ge vidare sånt som vi inte har. Det går ju inte. Utan det är ett mottagande och ett givande. Det är lite skojigt, jag kommer att tänka på det. Jag har inte skrivit upp det, men det är faktiskt så här att ordet ge och att ta emot, det är samma ord på grekiska. Så det är sammanhanget som avgör om det är det ena eller det andra. Jag brukar tänka om du, att det är som en öppen kanal. Det är vad ordet betyder. Det är ett givande och ett tagande kan vi ibland säga på svenska. Men det går åt båda hållen. Det är relationen. Givande och tagande. Det är relationen i det här grekiska ordet. Och man kan inte ge någonting om man inte först har tagit emot det. Så, och det kommer vi se här när vi går vidare, så kommer du att få det bekräftat som jag just sa. Jag har skrivit upp här i Lukas också. Vi undrar, när vi gör så här, vi tar Filipperbrevet först och sen tar vi Lukas. Alltså Filipperbrevet kapitel 4. Där Filippi, kommer ni ihåg, nu börjar ni bli spränglärda här, eller vi blir spränglärda. Filippi ligger ju i Makedonien. Det var ju i Makedonien Paulus var när han skrev. Han kanske till och med var i Filippi när han skrev andra Korintherbrevet. Och han skröt ju om Makedonierna och deras givmildhet. Så nu kan vi se här i Filipperbrevet, alltså hur de här Makedonierna var. Han säger, ja, vi tar det från vers 10 då. Filipperbrevet 4:10. Det har glatt mig mycket i Herren att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade inte ni något tillfälle att visa det. Han har förmodligen fått en stor gåva här. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Leva i överflöd och lida brist. Och så kommer förklaringen. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Alltså där är det ju alldeles uppenbart att Paulus ser detta med enkelhet och rikedom, mättnad och hunger som sekundärt. Därför att det viktigaste är vad som finns i hjärtat. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det är han som ger mig syndernas förlåtelse, som ger mig evigt liv, helig ande och salighet. Och när han fyller på det sättet i mitt inre, så förmår jag alla omständigheter. Hela andra Korintherbrevet, nu kommer vi se det ännu tydligare i kapitel, ja, om inte 10, både 10 och 11 tror jag, där han talar om sina svårigheter och umbäranden. Han kan ju skryta med sina svårigheter och umbäranden, underförstått, så här mycket kan jag stå ut med, för jag lever i Kristus. Han säger ju på ett ställe att, det är väl också här i Filipperbrevet, döden är för mig, att leva är för mig, i första kapitlet vers 21, ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Så att vad som än händer, så är det hans relation till Kristus som bär honom. Och det är också ett kraftigt argument, måste säga, ett bärande argument för att inte sätta sin lit till de yttre omständigheterna. Eller till hur mycket pengar man har eller vilken brist man tycker sig lida. Där är vi på gungfly på en gång. Jag säger inte att det är oviktigt, men det är sekundärt. Därför att det viktigaste, bäraktigheten i den heliga ande, det är det som avgör vårt förhållande till allt det andra. Och då kan vi gå till Lukas. Lukas 12. Där är Jesus som undervisar. Eh. Vi tar ifrån vers 13. Någon i folkhopen sa till honom: Mästare, säg till min bror att han delar arvet med mig. Jesus sa till honom: Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sen sa han till dem: Se till att ni aktar er för allt slags girighet. Ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och så berättar han då liknelsen om den här rike mannen som samlade i lador. Och sen när han hade samlat in så mycket och tyckte att han skulle äta, dricka och vara glad, så missade han ju livet sedan. Han hade så att säga grundat sitt liv på helt felaktiga föreställningar. Och Jesus varnar för det. Och med det sagt, om vi nu då går tillbaka till andra Korintherbrevet, och du har både det här med Filipperbrevet och även Jesu ord i Lukas 12 i bakhuvudet, så förstår du att när det här talas i vers 8 om att Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid under alla förhållanden har nog av allting och kan ge överflöd till varje gott verk, så är det naturligtvis inte så att Paulus tänker sig att nu ska vi få massa grejer och massa ägodelar och sånt, utan han talar om Guds makt och han talar om vad Gud kan göra i våra hjärtan och den tillfredsställelse som Gud kan ge oss i vårt inre. Det är det det handlar om. Så nu har han sagt två saker här i det här kapitel 9, det som vi har talat om hittills. Han har sagt att vi ska ge utav hjärtat när vi ger, inte av tvång eller olust. Och så har han sagt att detta är en återspegling utav hur den Gud är. För sån är Gud. Gud ger på det sättet. Gud ger på det sättet. Det har med Guds hjärta att göra och det har med vårt hjärta att göra. Och det blir ännu tydligare när vi kommer in till nästa notering, nämligen där det står: Skriften säger, alltså vers 9, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han strör ut, han ger till fattiga. Det är ett citat från Psaltaren 112. Och visst är det väl så att vi associerar han här till Gud. Alltså Gud strör ut, Gud ger till de fattiga och så vidare. Det är väl den association man får när man läser det. Men så står det inte i Psaltaren 112. Så nu måste vi gå dit. Det här måste läsas två gånger. Då går vi till Psaltaren 112. Alltså frågan är vem det är som sår. Och det verkar ju som sagt som att Paulus menar att det är Gud som sår ut. För han har ju talat om Guds makt. Gud har makt att ge alltihop. Och så kommer det här bibelcitatet. Psaltaren 112, vers 9. Där har du citatet. Han strör ut, han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Men om du tittar på salmen, vi tar det från början, där det står: Halleluja, salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden. Det rättfärdiga släkte ska bli välsignat. Rikedomar och ägodelar ska finnas i hans hus. Hans rättfärdighet består i evighet. Och så vidare. Vers 7. Vi läser inte allt. Han fruktar inte ett ont budskap. Hans hjärta är frimodigt. Det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut. Han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Det handlar alltså om den fromme. Så när du nu går tillbaka till andra Korintherbrevet och ser vad Paulus har skrivit, då skriver han i vers 8: Gud har all makt att låta all nåd, alltid, under alla förhållanden, av allting som ni kan ge överflöd till varje gott verk. Och sen kommer det här citatet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Och då tror man ju, tänker man ju att det är Gud som är sådan. Det som har hänt här är alltså att Gud, eller förlåt, att Paulus blandar samman de två, Gud och den fromme. Eller ännu bättre, det Paulus gör att han för samman Gud och den fromme. Han skiljer dem inte åt. De lever i förbund med varandra. Och titta då på, det blir alltså som en sammanfattning kan man säga utav det som har stått här i vers 7, 8, 9. Alltså, och det som jag har sagt innan, vi kan inte ge någonting om vi inte först har fått det. Så Gud är den som ger till mig och jag är den som ger det vidare. Alltså det är sant, det är sant båda. Både Gud och den fromme tillsammans, båda ger. De är förenade i givandet. Och det här är en poäng och det är något viktigt. För den fromme, han ger inte med olust eller med tvång, utan det är ett flöde helt enkelt ifrån Gud. Så Paulus har fört dem där samman. Ja, men kan man verkligen se det? Ja, det kan man se om du fortsätter att läsa. Jag menar att vers 10a där, början, bekräftar det som jag säger. Han, alltså Gud, som ger såningsmannen säd till att så. Så Gud ger till dig och mig och vi ger vidare. Det är du och jag som är såningsmannen. Men säden kommer ifrån Gud. Och vi bara ger det vidare. Sådan är hans tankegång. Och sen så, och det här gäller ju då inte, nu är det här naturligtvis handlar om insamlingen, alltså sammanhanget är att det handlar om insamlingen till de fattiga i Jerusalem och det handlar om pengar. Men hans resonemang handlar egentligen inte om pengar, utan det handlar om den här generositeten. Vi talade lite grann om det innan vi började bibelförklaringen ikväll här. Alltså att ge förlåtelsen. Gud ger förlåtelsen. Vi är skyldiga. Vi måste ge det vidare. Vi kan inte så att säga, den sådd som vi sår, den kan vi inte behålla oss för oss själva. För det blir ingen skörd. Utan vi måste ge det vidare. Handlar inte om pengar i första hand. Själva resonemanget handlar inte om pengar, även om det tillämpas på insamlingen i Jerusalem. Men resonemanget är helt enkelt det att vi ger syndernas förlåtelse till varandra och till andra. Vi ger utav nåd och välsignelse till andra. Det som Gud har gjort mot oss, det ger vi vidare. Enkelt att förstå. Kanske lite svårare att göra ibland. Men det viktiga nu är att vi förstår det så att vi kan börja tillämpa det. Och då kan man ju också lägga till det att på det här sättet så har vi ju uteslutit det dumma givandet, det påtvingade givandet, den uppoffringen i den kötsliga naturen eller dåliga samvetet för att man inte ger tillräckligt mycket eller vad det nu kan vara för något. Det är ju uteslutet. Man kan inte berömma sig utav att man har gett för mycket. Man kan inte känna skuld för att man har gett för lite. Utan vi är kallade efter att vandra i enlighet med det som Gud ger oss. Jag säger inte att det är enkelt. Och tillämpningen måste ju bli individuell vad jag förstår. Det kan betyda att någon ger mycket och någon ger lite om vi nu talar om en insamling. Och då är vi i linje med vad Paulus har sagt tidigare här i kapitel 8 och 9. Nämligen att man ska ge fritt och förintet. Det var ju det som kännetecknade makedonierna. Det var det som var så svårt för korintierna. För de betraktade sig själva som välgörare. Och de ville betala Paulus för det jobb han gjorde. Och då fick de överläge på Paulus. De var välgörarna. De var de som kunde slå sig för bröstet. Och det ville inte Paulus vara med om. Men makedonierna, som inte hade så mycket pengar, de gav av hjärtat och de gav generöst och fritt för inte så mycket de kunde. En annan anda. Och det var de han tackade där, vi läste det i Filipperbrevet. Och sen då när det står vidare i vers 11 här, Han ska ge er säd. Han ska ge det vi ska ge vidare och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Alltså, vår rättfärdighet ska bära god skörd. Vår rättfärdighet ska bära god skörd. Det kan vi uppfatta som synonym med vårt givande ska bära god skörd. För vi ger ju i rättfärd. Den fromme ger sin fromhet. Den fromme ger sin välsignelse. Den rättfärdige, för rättfärdigheten har vi i Kristus, ger vidare sin rättfärdighet. Och kommer också att få skörda rättfärdighet eller en god skörd. För Gud förser med allt vad vi behöver. Och då kan vi läsa vidare här nästa del. Och då får vi ta verserna 11 till och med 13. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt. Och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan. Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla de heligas behov, utan bär också rik frukt genom deras många tacksägelser till Gud. När ni nu består provet i denna tjänst kommer de att prisa Gud för att ni lydigt bekänner er till Kristi evangelium och med så gott hjärta delar gemenskapen med dem och med alla. Kort kommentar. Jag är medveten om att jag upprepar mig, men låt mig få göra det då. Det står här i 11:e versen, då blir ni rika på allt. Alltså allt i ordets vidaste mening. Allt vad ni behöver. Allt när det gäller förlåtelse, allt när det gäller Guds goda helt enkelt. Det kan naturligtvis inkludera pengar också. Men man kan inte vara västerländsk och tänka sig så att om jag nu är generös så kommer Gud att få ge mig mer pengar. Alltså det är där det blir fel. Därför det har att göra med mitt hjärta. Vi kommer att bli rika på allt när det gäller det andligt goda. Och är vi rika på allt andligt gott, då är vi också förnöjsamma i själen och med de omständigheter som vi lever i, oavsett hur de ser ut. Därför att livet beror inte på ägodelar, utan det beror på hjärtat. Det är det ena som kommer att hända när vi vandrar i anden. För det här som vi har talat om är ju att vandra i anden, att handla i anden. Det andra som kommer att hända, står också i vers 11, det är att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan. Så det står här att de fattiga i Jerusalem, de kommer inte främst att tacka korintierna för pengarna, för att de var så snälla. De kommer inte främst att tacka Paulus och hans medarbetare för att de har burit alla de här pengarna hela den här vägen. Utan de kommer att tacka Gud. De kommer att tacka Gud därför att en generös gåva, gärna frikostig, är välsignad, som vi läste om förra gången vi var samlade. Den generositeten som är kanske större än vad man kan förvänta sig och som är omotiverad, den kommer att göra att de fattiga i Jerusalem förstår att nu här har Gud varit framme. Det här har Gud gjort med korintierna. Det här har Gud gjort för vår skull genom korintierna. Hade det varit välgörenhet, då hade de kanske fått 100 kronor, de fattiga i Jerusalem. Men nu fick de hundratals, tusentals kronor. Överväldigande. För det var ju en generös gåva och en välsignad gåva. Den var så överväldigande så att de fattiga i Jerusalem började tacka Gud. Och det är ett resultat utav givandet. Så de som ger kommer att få allt det de behöver. De som tar emot kommer att börja tacka Gud. Sådant är resonemanget. Och sen är det ju också så, skulle man kunna säga, för det tredje. Och det här upprepas ju sen i vers 12. Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla det heligas behov, men det gör det. Men det bär också rik frukt genom deras många tacksägelser. Och så i vers 13. När ni nu består provet i denna tjänst, det vill säga det tredje skulle vara att korintiernas tro på på evangelium, de bekänner er till Kristi evangelium, får ett synligt uttryck i insamlingen till de fattiga i Jerusalem. Korintierna kan säga, ja, vi är så tacksamma till församlingen i Jerusalem, för därifrån kom ju evangeliet och vi fick höra om Jesus och vi är så välsignade av det här fina budskapet. Jaha, men visa det då i er tacksamhet. Och genom att de har fått del av evangeliet och korintierna har fått del av evangeliet, så kan de uttrycka sin tacksamhet i mer än bara ord. De kan göra den här insamlingen och på det sätt bevisa sin tacksamhet. Det har alltså att göra med korintiernas egen tro också. Att man visar i reda pengar att det här är någonting som vi är tacksamma för. Så fullbordas alltså det här givandet genom att det kommer från Gud och det ges vidare genom de som har tagit emot det till nästa par. Och det väcker tacksamhet. Du kan titta i kapitel 1 här. Så ser ni att det finns med redan ifrån början. Det står nämligen i kapitel 1, vers 11. Den sista meningen där. Så kommer många människor att tacka Gud för oss. För den nåd vi har fått. Alltså när det blir synligt hos Paulus och hans medarbetare. Att de har blivit räddade. När det blir synligt så kommer många människor att tacka Gud för att de har blivit räddade. Man kommer att be för dem och man kommer att tacka Gud för dem. Det finns i fjärde kapitlet också samma tanke. Det står i vers 15. Då talar han om att han talar om skatten i lerkärl och hur han ger vidare, han och hans medarbetare ger vidare utav skatten till korintierna. Vers 15, allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del ska få tacksägelser att flöda över till Guds ära. Så här motiveras det till och med att det som Paulus och hans medarbetare har tagit emot, den nåden som de har tagit emot, den, när de delar med sig av den till de många, så förmeras ju nåden. Det blir 30-falt och 60-falt utav nåd. Paulus och hans medarbetare har tagit emot det. De ger det vidare till 30, till 60, till 100. Och så mångfaldigas tacksägelserna till Gud. Och tacksägelserna till Gud, det är det som vi övar oss i under jordelivet. Eukaristin, nattvarden, eukaristi, det betyder ju tacksägelse. Alltså gudstjänsten är en tacksägelse till Gud. Och när vi läser i uppenbarelseboken så står det, är det någon som undrar vad vi ska göra när vi är i evigheten, i saligheten, så står det att lovsången ska ljuda som bruset från bruset utav stora vatten. Alltså vi kan ägna evigheten åt att prisa och ära Gud. Och den evigheten skulle liksom inte räcka till, va? För så stor är vår tacksamhet till Gud. Det här manifesteras i insamlingen till Jerusalem. Även om det är pyttelitet. Så det är i alla fall något. Så tacksägelsen kommer att flöda över till Guds ära. Läser vi där i fjärde kapitlet och 15 versen. Jag tänkte på när vi bär fram vårt offer i eukaristin. Det är ju tacksägelse det här. Offertorium betyder ju att bära fram på latin. Då lyfts den här gåvan, penninggåvan, upp och så ber vi: Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och dessa våra gåvor. Alltså det vi först själva har tagit emot, det ger vi sedan vidare. Det är den enkla logiken. Det här brevet, andra Korintierbrevet, är ju skrivet år 55. Ungefär 40 år senare, någon gång på 90-talet, så hette biskopen i Rom Clemens. Och Clemens har skrivit ett brev till församlingen i Korint 40 år senare. Och då skriver han bland annat så här. citat: den rike må hjälpa den fattige, och den fattige må tacka Gud att han har givit honom någon med vars hjälp hans brist kan fyllas. Alltså precis samma tankegång. Så den tankegången måste ha funnits med i Korinth, alltså, även 40 år senare. Han kunde knyta an till det här. Så Paulus hade uppenbarligen framgång i det här avseendet. Men det här med tacksägelserna och det som står då i nionde kapitlet om att de kommer att börja tacka Gud, det visar ju också att banden mellan de judekristna i Jerusalem och hedna kristna i Korint, för det var ju mest hedningar, icke-judar som har kommit till tro, de banden stärks ju genom den här gåvan. Genom förböner för varandra, genom att man delar livet med varandra. Man delar gemenskapen i Kristus. Den inbördes hjälpen var ju en beteckning på insamlingen till de fattiga i Jerusalem, som vi såg förra gången, eller om det var förra gången. Och sen då så läser vi de två sista verserna i det nionde kapitlet. De kommer också själva att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Så det är inte bara att de kommer att tacka Gud, utan det står också i den 14:e versen att de kommer att be för er, de kommer att längta efter er. Man kommer att bära korintierna i förbön, och man kommer att längta efter att kanske få träffa dem till och med vid något tillfälle. Och allt detta på grund av Guds överväldigande nåd. Där har orsaken, där har källan till att det blir på det sättet. Så den här insamlingen till de fattiga som vi nu avslutar här med nionde kapitlet, den handlar från början till slut om Guds nåd. Hur var det börja? Åttonde kapitlet, vers 1. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Han har gett dem så mycket nåd i Makedonien som de kunde ge och sörja för Paulus. Och nu går utmaningen vidare till korintierna och även till oss. Gud vare tack, 15:e versen, för hans obeskrivligt rika gåva. Och där när han säger hans obeskrivligt rika gåva, då tänker jag ju på det som står i 8:e kapitlet, vers 9. För där beskrivs Guds obeskrivligt rika gåva. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Nu kommer nåden här. Jesus Kristus var rik, men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Det är Guds obeskrivligt stora gåva. Det där med Guds gåva, karisma, alltså karismatiska, det är reserverat här för Jesus Kristus. Och om du tittar i Romarbrevet ska du få ett ställe till. Romarbrevet 6. Jag har ju citerat det tidigare, kom jag just på idag, nämligen syndens lön är döden. Men det fortsätter ju, den sista versen, kapitel 6, vers 23. Till syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Och när vi har den livsinriktningen till mot Gud, då kan vi också räkna med att vi får skörda evigt liv. För det är vad han har berett för dem som älskar honom. Så säger Jesus, så säger Paulus, så står det i skriften. Att han har berett saligheten för dem som älskar honom. Så där slutar alltså inte bara kapitel 8 och 9 som handlar om insamlingen till Jerusalem som vi nu har gjort klart. Utan där slutar också den första huvuddelen av andra Korintherbrevet. Ni kommer ihåg att jag talade om att första Korintherbrevet är förmodligen inte det första Korintherbrevet utan det andra Korintherbrevet. Det var skrivet något innan som har gått förlorat för oss. Så första Korintherbrevet är andra Korintherbrevet. Sen skrev han det som vi kallar för Tårebrevet, som alltså är det tredje. Sen kommer andra Korintherbrevet som förmodligen då är det fjärde. Och detta fjärde kan bestå av två brev. Och det femte skulle i sådana fall vara kapitel 10, 11, 12 och 13. Men vi behandlar det som ett brev därför att det har kyrkofäderna alltid gjort. Det finns ingenstans, om man går ner i historien, kommer ner på 200-talet, 100-talet, finns ingen som säger att det var två olika brev. Utan det har betraktats, och det kanske till och med är så att det är ett brev. Men man har misstänkt, forskarna misstänker att det här är nog ett nytt brev. Därför att tionde kapitlet, det börjar ju med jag Paulus, alltså avsändaren. Det är precis som man brukar börja de här breven. Och när man läser kapitel 10, 11, 12 som vi ska göra här strax, så märker man att här är plötsligt liksom en annan ton på något sätt. Här handlar det om andra saker. Och då har man tänkt att det kanske var, ja, det finns lite olika förklaringar. Jag ska bara säga det innan vi går in på de förklaringarna, att Romarbrevet 15:26, jag måste läsa det. Av Romarbrevet 15:26 eller 25:26 framgår att den här insamlingen som de gjorde i Korint blev lyckosam. För det var ju så att Paulus var i Makedonien, ni kommer ihåg detta, när han skrev andra Korintherbrevet. Så skickade han ner Titus att förbereda eller göra färdigt insamlingen, och så skulle Paulus och hans efterföljare komma efter. Ja, så kommer de ner till Korint, och där i Korint, när han samlar ihop den här gåvan, därifrån skriver han ju Romarbrevet. Så han hämtar insamlingsgåvan som han ska ta med sig till Jerusalem, och så skriver han Romarbrevet. Och då så skriver han så här i slutet på Romarbrevet, vers 25: men nu far jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Makedonien och Akaja, alltså Makedonien och Grekland, har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så har de beslutat, och de står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. När jag har fullgjort detta och på ett säkert sätt överlämnat denna gåva till dem, den är alltså färdig insamlingen, då ska jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Så det här skriver han bara, ja, kanske ett halvår efter andra Korintherbrevet, efter att han har kommit ner till Korint och samlat ihop gåvan. Så skriver han de orden. Det är rätt fantastiskt egentligen när man kan tränga ner i skrifterna som vi har gjort och som vi ska göra här framöver, och man börjar liksom läsa mellan raderna eller lägga ihop och sova så att man kan se pusslet hur det faktiskt har gått till. Men så har det gått till. Han samlade ihop pengarna och han skrev till romarna att det var klart. Men nu så ska vi göra inledningen då. Vi har 10 minuter knappt här kvar på det här tionde kapitlet. Alltså frågan är här nu då vad som händer när han är färdig med nionde kapitlet, det vi har kallat för första huvuddelen, för det är det ju hur som helst. Vi har alltså andra huvuddelen framför oss. Kapitel 10, 11, 12, 13. Och skälet till att man har betraktat det inte bara som en andra huvuddel utan kanske till och med som ett tillägg till brevet i sin helhet är ju just inledningen, och även att han har en helt annan ton när han skriver kapitel 10, 11, 12, 13. Det är som att det inte är liksom skrivet i samma anda riktigt. Och det kan man ju märka på språket. Och det märker man ju redan i de inledande verserna. Nu har han talat om den här insamlingen och det har slutat glatt och lyckligt, så precis som jag har framställt det här. Och så står man, då läser man så här i tionde kapitlet: jag Paulus, som saknar självförtroende när jag står ansikte mot ansikte med er och är så modig när jag är långt borta. Jag uppmanar er vid Kristi mildhet och godhet och ber, tvinga mig inte att vid min ankomst uppträda med det mod och den bestämdhet som jag inte tvekar att använda mot somliga som menar att vi går fram på världens vis. Vi ska se här, du ska få några exempel på hur han angriper sina motståndare i Korint. Inte omotiverat, men det blir ju lite abrupt och lite plötsligt här med tanke på kapitel 8 och 9. Titta i 11 kapitlet. Där skriver han i vers 5. Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. Så dessa väldiga apostlar, det är ironiskt skrivet. Eller titta i den 13 versen. Sådana som de är falska apostlar. Det har han tagit i ordentligt. Ohederliga arbetare som uppträder som kristna apostlar. Och sen i 14 versen så kallar han dem för Satans tjänare. Så han går till hårt angrepp mot dem, och det står i vers 20 till exempel. Där säger han att de här Satans tjänare, eller de här falska apostlarna, de utnyttjar och utsuger er, uppträder utmanande och slår er i ansiktet. Dessutom finner sig korintierna i det här. Och i 13 kapitlet, vi kan ta 12 kapitlet först, så ska ni se här vilken ironi han använder i de här kapitlen. 12 kapitlet, vers 11. Jag har blivit en dåre, ni har tvingat mig till det, och så vidare. Han talar här om sina övermåttan höga uppenbarelser, och så ironiserar han över det. Och i 13 kapitlet, där till och med han hotar dem i Korint. I slutet på den andra versen. Jag ska inte skona er när jag kommer igen. Alltså, om man läser sitt sammanhang då. Trots att jag nu är frånvarande säger jag samma sak som om vore jag närvarande andra gången. Jag ska inte skona er när jag kommer igen. Så ni märker att här blir plötsligt en annan karaktär i de här kapitlen. Och man börjar nu fundera, vad är det, hur kommer det sig att det låter på det här sättet? Och då finns det som sagt några olika förklaringar. Och en förklaring, det är det att Paulus, han använde sig av sekreterare. Så det var ju sekreteraren som har skrivit med största sannolikhet de här 9 kapitlen. Men att han själv har tagit över pennan här för att ge uttryck då åt sin irritation. Och om det är så, det vet vi ju inte, va. Men det är ju tydligt att det verkar åtminstone, det ger intrycket av att han skriver av sig i irritation över någonting. Och då finns det de som menar att någonting har förmodligen hänt här mellan kapitel 9 och 10. Så att man har skrivit de här kapitlen 9 som ju har varit skrivna ur glädje. För Titus har kommit med goda rapporter. De har fått tröst genom Titus. Både genom att Titus har kommit till Makedonien där Paulus sitter och skriver det här. Eller där han börjar skriva det här. Han blir tröstad av att Titus har kommit. Han blir också tröstad av att Titus talar om för honom att Tårebrevet som var skickat till Korint har fallit i god jord och nu liksom är mycket bra här, va. Sen då när de har skrivit 9 kapitel så kommer det ytterligare rapporter. Och då är det en annan ton, va. Då är det någonting i Korint som inte är bra, som ger honom anledning att skriva kapitel 10, 11, 12 och 13. Det kan vara skrivet i ett streck. Eller det kan vara skrivet som ett tillägg och skickats iväg dagen efter eller någonting sånt, va. Det vet vi inte. Det finns också forskare som menar att de 9 kapitlen riktar sig mot en målgrupp i Korint. Och de sista kapitlen, 10 till och med 13, riktar sig till en annan målgrupp. Men som sagt, vi vet inte. Och det enda vi vet är att brevet föreligger i en helhet. och att det alltid har betraktats och utlagts som en helhet när man kommer till kyrkofäderna. Jag citerade ju Clemens här till exempel på 90-talet. Det var bara ett brev, var aldrig ifrågasatt. Det har kommit med så att säga i Nya testamentet, har kommit med i kanon därför att det har betraktats som ett brev utav Paulus. Och om det skulle vara så, vilket vi kanske inte får veta, att det verkligen var två, så spelar det egentligen ingen roll, va? För det är ändå ett brev. Om ni förstår vad jag menar. Det hör ju ihop. Ett tillägg hör väl också till brevet i sådana fall. Nåja, det spelar ingen roll, för vi kommer att lägga ut de här kapitlen 10, 11, 12, 13 bara liksom fortsätta som om det vore ett och samma brev. Det kommer vi göra. Hörrni, nu har jag kvar här att de här falska apostlarna eller ohederliga arbetarna eller satans tjänare, och vad han tar till för uttryck, vilka är de? Att det är Paulus motståndare, det är ju uppenbart. Att de har ställt till det i Korint så att Paulus har blivit irriterad, det är ju ett understatement. Han har blivit riktigt, riktigt arg, va? Det är också klart. Men vi vet inte vilka de där motståndarna är. Men för att, om vi ska försöka forska i vilka motståndarna är, då måste vi gå igenom andra Korintsebrevet. Och så får vi se var någonstans han adresserar de här motståndarna, direkt eller indirekt, och vad han säger om dem. Och vi måste också se på vilket sätt Paulus försvarar sig mot den kritik som han är utsatt för. Därför i hans försvar så framgår ju också vad han försvarar sig emot. Så det där måste vi undersöka lite närmare för att få en bild av vilka de här motståndarna är. Och det hinner vi inte göra nu, utan nästa tisdag då kommer vi tillbaka och så börjar vi med att gå igenom eller kartlägga de här motståndarna. Och då kommer vi upptäcka en del intressanta saker faktiskt. Men sparar vi till dess. Herre, vi tackar dig för att vi får komma med frimodighet till dig. Att vi inte behöver vara rädda för dig eller för ditt ord, utan att vi får känna att vi är trygga och att vi är vända mot dig i kärlek genom Jesus Kristus. Att vi är dina förlåtna och upprättade. Att vi har en god relation med dig. Att vi har frid i våra hjärtan. Att vi kan lyssna till dig alldeles oavsett vad du säger, därför att du säger det så evangeliskt rätt och riktigt till oss. Herre, vi tackar dig för din helige ande, tröstaren, som ger oss allt det vi behöver. Amen.
Du har lyssnat på Bibeltimmar med bibelförklaringar från Värmås kyrka. Och det var Håkan Sundlinen som ledde detta. Och det vi läste ur andra Korintherbrevet del 21. Och om du vill lyssna på detta så är det varje måndag klockan 19 i radio. Och om du vill medverka själv är det på tisdagar klockan 18.30 i Värmås kyrka. Och jag som har suttit här och pratat heter David Gustafsson och önskar en god fortsättning.